Det här är en podd från Svenska Yle.
Benjamin Särke, du är datasäkerhetsexpert och en så kallad white hat hacker, alltså du är inte en kriminell utan en snäll hacker om vi säger så. Och du har nu i en vecka, ända sedan den här Vastaamo-läckan då uppdagades, då hjälpt till polismyndigheterna för att försöka spåra och få fast den här hackaren och den här utpressaren. Jakten pågår ännu, hur går det?
No, det har inte kommit någon hemskt mycket ny information. Alltså nu Mikko Hyppänen och F-Secure, de har ju försökt spåra de här bitcoin-transaktionerna som det har hänt. Det är kanske den där nyaste grejen som har hänt. Över om det så har det varit ganska tyst i en vecka faktiskt. Att liksom, ingen ny information har satts ut på nätet. Ingen liksom kommunikation har hänt från den här ransomman på det sättet. Vi har gett en massa information åt polisen att på det sättet, jag vet inte om vi har hjälpt undersökningen, men vi har hoppeligen i alla fall hjälpt offren ganska mycket med att ge resurser och ge möjligheter att de svara på deras frågor och försökt lugna ner dem med deras problem och gett råd om vad man kan göra nu, att liksom vad de där nästa stegen är.
Vad har liksom ditt så här främsta råd till dem varit?
Ingen panik, lugna ner dig, du är inte ensam, det finns hjälp. Liksom. Den är där sådär i ett nötskal. De viktigaste grejerna är nu sen att se till att identitetsstöld inte skulle bli ett så stort problem och följa med vad det händer liksom på bankkontorna och så här vidare. Men än så länge så har jag inte hört om att någon skulle ha liksom försökt göra identitetsstöld med de där informationerna. Så det är på det sättet bra. Men problemet här är ju det att den där risken kommer inte att försvinna. De kommer att ha den där samma risken hela resten av deras liv. Att liksom, så länge som de har samma socialsignumsnummer, så länge som de har samma namn och liksom, de här informationerna stämmer och vi inte ändrar systemet på hur en del av de här instanserna som ger ut till exempel då, sådana här snabblån känner igen att vem det är som tar det där snabblånet, så kommer de att ha det här problemet.
Det är alltså en sån här, vad ska vi säga, en sån här stor operation på gång där då utöver myndigheterna också andra försöker hjälpa till här. Delvis med att hitta den här hackaren, men sen också för att så att säga minimera den här skadan som den här läckan och utpressningen då leder till, och du gör det då här hemifrån från din egen dator. Om vi tänker på den här hackaren, menar, kan man på något sätt säga en hur skicklig hackare är det frågan om, och vad vet vi om den här ransomman?
Nu, vi vet hemskt lite om det där ursprungliga grejen som har hänt med Vastaamo. Vi vet inte, egentligen så vet vi ingenting. Vi har ju inga konkreta bevis på det. Vi kommer ju aldrig att få konkreta bevis på det förrän någon annan instans kommer ut och berättar exakt vad det är som har hänt. Så på basen av det där dataintrånget från första början så vet vi inte ännu hemskt mycket om liksom den där tekniska kunskapen. På den basen som den där säkerhetsnivån har verkat vara på Vastaamo på basen av de här sakerna som vi har sett, så kanske man inte måste vara den mest tekniska personen för att kunna göra den där dataintrången. Men det är inte liksom konkret bevisat att han antagligen är otekniskt eller att han inte skulle ha en hemskt stark teknisk bakgrund. Det betyder bara att det finns en stor grupp människor som skulle kunna klara av det här ingreppet. Sen den där andra delen av det är att hur de har betett sig sen på Ylilauta och på Torilauta då, var de har delat ut den här informationen. Och på basen av det så vet vi att de har någon sorts information om hur man håller sig själv anonym, men sen har de inte kanske sådana hemskt bra bakgrund i att göra digitala brott eller att vara en cybercriminal, för att de här konsterna de har använt för att få de här pengarna och den här liksom tekniken de har använt för att liksom utpressa då, alltså är inte sådana normala för cyberkriminella, utan det verkar nästan som de skulle vilja göra skada åt Vastaamo rakt eller att de skulle vilja bli hemskt kända. Och ingen del av de här så brukar vara liksom sådana som proffs brottslingar liksom försöker satsa på.
Du säger här att det finns tecken på att det här nu inte kanske den skickligaste hackaren där ute. Det kan man ju förstås inte veta, men jag tror att det går att få fast den här hackaren ännu.
Jag hoppas faktiskt det, att de spåren och de bevisen jag har sett, de sätten att röra på sig som jag har sett, så liksom ger hopp om att det skulle vara möjligt.
Jakten fortsätter och alltså upp till ungefär 40 000 personers känsliga psykoterapijournaler och då också personuppgifter har redan nu börjat spridas ut på nätet, på darknet ska vi säga, det här liksom mörka delen av internet där vanligt folk då inte rör sig efter då den här stora dataläckan vid psykoterapimottagningen Vastaamo. Men blickarna riktas också delvis nu redan mot framtiden Vad liksom berättar den här läckan om dagens digitala samhälle? Kan det fungera som en väckarklocka? Och hur kan vi liksom undvika det här, att det här upprepas igen? Och går det ens? Så vi ska fundera mer kring det här. Här alltså i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag alltså Benjamin Särkä. Du var lite inne på det här med att mycket tyder på att det var inte så svårt att ta sig in på Vastaamos, den här patientdatabasen. Jag menar, ser du sådär att du skulle helt lätt ha kunnat ta dig in med dina skills?
Jag vill inte säga det liksom rakt, för att, som sagt, jag vet inte hur de har kommit in. Jag har inte fått liksom klara bevis och jag vill inte säga någonting konkret om det där dataintrånget förrän det finns information om hur det där dataintrånget har hänt. Och Vastaamo har inte gett lov åt mig att undersöka hur deras säkerhet ser ut. Så där är det liksom det kanske som jag kan säga om den saken.
Men om vi tänker på Vastaamo, jag menar, det ändå mycket tyder på att det har funnits stora brister då i deras datasäkerhet. Men hur ska man se på det här? Är det här nu ett enskilt ruttet äpple eller tyder det här på ett större systemfel?
Jag tror att det finns liksom en sån här skala på olika sorts företag mellan de som har en möjlighet och kunskap att satsa mycket på säkerhet. Och så finns det sådana firmor som antingen inte vet att de borde göra det eller sen, som de liksom inte ännu har hunnit kolla i vilken grad deras säkerhet är. Och det är kanske där som liksom många sådana här startup-firmor gör det där, eller sådana här mindre firmor eller sådana som börjar bli lite framgångsrika gör det där misstaget. Och jag vill inte säga att det här är ett enstaka fall. Jag vill inte heller säga att det är jättevanligt. Och vi kan aldrig få en sån här 0% risk på internet.
Uppenbart så är det ju ändå så att det här är ju en väckarklocka både för privatpersoner att fundera på de här frågorna, för företag att på riktigt nu se över sitt eget dataskydd på nytt, för myndigheterna också att se att hur fungerar den här kontrollen. Så det finns en hel del att förbättra, men jag menar, du var lite inne på det här, men kan liksom våra uppgifter ens vara helt skyddade när de liksom läggs ut på nätet? Eller borde vi på något sätt återgå till liksom hederliga pappersarkiv för att kunna känna oss helt trygga?
Men de är ju ännu mindre säkra än liksom digital information. Om någon tar en bild på ditt pappersarkiv och går iväg med den där bilden, så vet du inte ens att du har förlorat den. det blir ju värre om du gömmer alla dina papper i ett kassaskåp i hörnet av ett rum och det där liksom rummet brinner ner, så förlorar du all din information. Att det finns många bra delar också med den här digitalisationen, att ha den här informationen digitalt. Men liksom samtidigt så öppnar det nya risker och liksom nya vägar att tjäla den. 100% i säkerhet kommer vi aldrig att ha, men det finns en möjlighet att minimera de där riskerna och att försvara den mest kritiska informationen tillräckligt bra att liksom det blir hemskt osannolikt att vi förlorar den.
Så vi ska inte bara liksom nu skylla på tekniken här, men det sägs ju ofta och sägs nu också i samband med den här läckan att den största datasäkerhetsrisken är individen själv. Håller du med?
Jag tycker att det är alltid fel att liksom peka på offret och säga att det där var ditt fel. Jag tycker att om du har en säkerhetsorganisation i din firma och din användare blir infekterad eller hamnar i problem, så kommer du att vara i en situation var din säkerhetsavdelning har gjort ett fel. Individen har ett visst ansvar. Man kan inte liksom helt få bort det. Men samtidigt så tycker jag att vi inte mer lever i en värld var liksom vi kan ha firmor som inte har en liksom designerad säkerhetspersonal.
Jag menar, en så enkel konkret grej som lösenord. Och bara att hur, vad är det för lösenord du använder? Är de krypterade? Är det så tvåstegslösenord? Men det där faller ju också delvis på individens ansvar att se till det här. Nu var det just idag ett exempel på hur någon hade lyckats ta sig in på social- och hälsovårdsministeriets telefonsvarare genom att luska ut det väldigt svåra lösenordet 1234.
Det är just det där jag menar. Liksom, om användaren kan sätta lösenord 1234, så då är det de som har designat systemet som har gjort ett misstag. Att liksom, om säkerheten är på en sån nivå att användaren kan göra det så lätt att vem som helst kan komma in, så då är det inte användarens fel. Användaren kommer alltid att göra så som systemet liksom tillåter dem att göra. Att vi borde sluta låta det vara möjligt att designa system och liksom designa sådana grejer som blir osäkra på grund av att användarna inte förstår själv. För att de kommer aldrig alla att förstå själv. Vi kommer aldrig att vara i en värld var alla är säkerhetsexperter helt enkelt.
det som ju många nu går omkring och oroar sig för i och med den här Vastaamo-läckan är just de här, alla de här personnumren som ligger någonstans där ute. Men jag funderar liksom att vad innebär det här egentligen att de ligger där ute? Men var på internet finns det och vem kan få tag på dem? Kan man liksom hitta dem genom en vanlig googling eller hur liksom oroad ska man vara för att de finns någonstans där ute? Så här för en vanlig typ så kan det vara lite diffust vad det egentligen innebär.
No, alltså de finns inte klart tillgängliga åt alla människor hela tiden. En del av dem så sätts upp på Torilauta nu.
Och Torilauta, vad är exakt det?
Det är en sån här dark web diskuteringsplats som används över Tor-nätverket. Och där i den här nätverket så kommer man anonymisera sin trafik. Och då ger det en möjlighet att diskutera saker som egentligen skulle vara olagliga eller liksom dela med sig saker som egentligen ska vara olagliga. Där är massa fullständigt oskyldig diskussion, men där är också en massa liksom annonser för att sälja droger eller sälja vapen eller sälja tjänster eller liksom saker som är klart olagliga. Eller människor som delar med sig socialsignalsnummer. Nu med den här Vastaamo-casen var de delar med sig de här patientberättelserna av de här människorna.
Pågår det här liksom nu som bäst görs det här nu? Ja. As we speak?
Ja, det här händer där nu. Men det är ju inte så att det finns en fullständig index där på alla de här människorna som var i den här. Och det verkar inte just nu som om den där hela datasetten med alla de här 40 000 eller kanske 40 000, 000 liksom, kunderna skulle finnas någonstans tillgänglig åt liksom någon annan än den här ursprungliga läckaren. Och en del av den där datasetten kanske finns åt en obekräftad mängd människor som inte tycks dela den med sig någonstans, åtminstone liksom offentligt.
Så hur ska man tolka det här? Är det här liksom, är det illa att de nu finns där på tornet? Eller liksom, är det här liksom ett marginellt problem? Eller hur ska man se på det?
Det är en risk åt en del av de här människorna. Men det, är liksom, det är en av de där grejerna som det är dåligt, men det är inte så dåligt som det skulle kunna vara. Men det betyder inte att det är bra. Det finns inget lätt svar till den här grejen.
Men borde man liksom nu vara jätte, om man själv har drabbats av det där, borde man nu gå omkring och vara jätteorolig på något sätt för identitetsstöld och för, jag vet inte, allt möjligt?
Nu, det finns ingen orsak för liksom direkt panik nu i alla fall på det sättet. Att det verkar enligt de sakerna som vi vet att hemskt få människor har hela datasätten tillgänglig åt sig själv, och det verkar inte som de skulle ha gjort någonting med den ännu. Det är möjligt att den här utpressaren eller en del av de andra som försöker sälja den här datasätten åt någon annan, och då kan det ju hända att de börjar använda den för någonting annat. Så vi är en liten sån här transitativ fas var vi inte riktigt vet vad som kommer att hända. Det kan bli dåligt, det kan hända att den här ursprungliga utpressaren Transomman blev jätterädd av allt det här som hände omkring det, att det blev en sån här massiv sak och han bara, eller hon eller hen, bara förstörde all information som hade, alla bevis, allt. Det kan också vara möjligt att han skickade den åt alla sina kompisar så att liksom alla har access till den, och sen försöker han gömma de där spåren att varifrån det kommer från, att det snart kommer på alla möjliga ställen. Att det är liksom jättesvårt att säga just nu.
Vi står liksom lite i ett vägskäl här, liksom, att antingen så kan det värsta vara över eller så ligger det värsta ännu framför oss. Jag tänker nu på det här med personnummer, för att som en del av digitaliseringen så flyttar ju allt mer tjänster ut online, och det är många tjänster som kräver att man ska ge ifrån sig sina personuppgifter, och det här förstås, jag tänker nu så här på coronakrisen, har ju nu förstärkt den här utvecklingen. Hur tänker du själv liksom? Ger du själv någonsin ifrån dig sådana här personuppgifter?
Jag försöker ge så lite som möjligt. Ibland beställer jag en tidning som jag inte helt fullständigt litar på med något liksom fake namn. Liksom, det finns hemskt få anstalter som egentligen har rätt att kräva att du gör dina riktiga uppgifter åt dem. Så du får ju hitta på vad du vill åt liksom alla de här grejerna som frågar efter den här informationen. Det lönar sig ju inte på alla ställen, men liksom, det finns ingen som kräver att du använder ditt riktiga namn eller ditt riktiga e-postadress liksom för samma grejer till alla ställen. Det finns en massa olika möjligheter för att göra sig själv säker på internet och i den digitala världen.
Om du skulle komma åt mitt personsignum, vad skulle du kunna då liksom med dina kunskaper åstadkomma för problem för mig?
Ganska mycket mycket. Jag skulle kunna sätta dig som ansvarsperson för vilket som helst liksom bolag i Finland just nu. Ingen skulle kolla det, du skulle inte få information om det. Jag skulle kunna ta från vissa anstalter liksom en sån här pikavippi typ grejer. Jag skulle antagligen få tag på resten av din personliga information, för att åt många anstalter så räcker det att bevisa vem du är med att du vet ditt liksom, socialsignum och ditt namn. Det här var the tip of the iceberg, så att säga. Att vi har tyvärr gått in i samhället i en sån situation där vi har den här nummern som egentligen borde vara offentlig information, som bara borde skilja ifrån två här personer med samma namn. Det borde vara en liksom, identifikationskod som man kunde jämföra med bilens registreringsnummer, ett bra exempel. Liksom, om någon får din registreringsnummer så liksom borde de inte kunna göra någonting hemskt illa med det. Men tyvärr så har många funktioner i Finland så börjat använda det här numret som en autoriseringskod som de använder för att känna igen vem det är som pratar.
En väckarklocka i alla fall för det digitaliserade samhället är den här dataläckan. Benjamin Särkö, datasäkerhetsexpert, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack för att jag fick komma.
Jag heter Johannes Taberman, fortsätt lyssna på oss.